facing a radical ideology with inalterable objectives.
Upon this battle depends the survival of Christian civilization.
We will never back down, never give in, and never accept anything less than complete victory.
Hej och välkomna till avsnitt 582 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Donald Trump har, ända sedan han 2015, trädde in i den amerikanska presidentvalspolitiken, nästan uteslutande skildrats negativt av en vänsterliberal svensk journalistkår. Akademikern och författaren Mikael Nystås har i sin nya bok Trumpgate, Donald Trump i svenska medier, utgiven av Realia förlag, tagit ett grepp om den svenska Trump-kritiken. I detta avsnitt samtalar jag med honom om boken Donald Trump och den problematiska slagsidan hos svenska journalister. Varmt välkomna! Mikael Nystås, välkommen!
Ja, men tack så mycket.
Vi ska prata om din nya bok om Donald Trump, men jag tänkte börja fråga dig, vem är du egentligen? För jag kan inte så mycket om dig mer än att du har skrivit en väldigt intressant bok.
Mm, ja, tack. Ja, jo då, jag är journalist i botten och har arbetat som det på inom dagspress ända sedan 80-talet. De senaste åren har jag arbetat som kommunikatör på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där jag fortfarande är. Så att jag har väl bytt sida lite grann, som många journalister gör. Man går till kommunikatörsskrået och börjar skriva om en verksamhet som man jobbar inom då. Enbart Chalmers är det för min del nu, varje dag. Mm. Och så har jag lite bokprojekt vid sidan om. Det här är den senaste boken, men jag har skrivit en del biografier tidigare, bland annat om Hasse Kvinnaböske Andersson och nöjesjournalisten Tony Kaplan. Men det här är den första debattbok som jag ger mig på att skriva. Det har varit spännande.
Mycket intressant. Och din bok heter ju alltså Trumpgate, Donald Trump i svenska medier. Och då är frågan alltså, du som ändå har skrivit om så mycket annat tidigare i din karriär, vad var det som fick dig att vilja skriva en bok om just Donald Trump av alla människor?
Ja, precis. Men det är väl så att jag är en väldigt samhällsintresserad människa som följer den politiska debatten i Sverige och utomlands också dagligen. Jag upplevde väl i fallet Donald Trump hade jag en känsla av att det var en väldig obalans i journalisters sätt att beskriva och rapportera om honom. Och det var väl det som jag egentligen ville undersöka. Fanns det några belägg för det? Hade jag rätt? Var det en riktig magkänsla jag hade? Jag tycker mig väl kunna visa med den här boken att det stämmer. Mm. Att det finns en obalans i svensk media när det gäller Donald Trump framförallt.
Verkligen. Mm. Och du är inte den enda som har haft den magkänslan, utan jag tror ganska många svenska nyhetskonsumenter fick den känslan. Både under presidentvalet och efter att han installerades som president i januari 2017. Så att den här känslan, men du har med den här boken, du har satt ord på den och du har tagit ett grepp om hela ämnet, och det är det som jag tycker är sådär jätteintressant. Jag har inte läst hela boken, men jag har hunnit läsa lite i början och kika lite grann på innehållet, och det är en väldigt mastig bok, nästan 500 sidor och väldigt gediget arbete. Om du skulle beskriva lite mer, alltså övergripande bokens innehåll.
Ja, alltså jag har ju då utgått från en serie uppmärksammade händelser kring Donald Trumps presidentskap med fokus på hans första år. Och det handlar bland annat om reaktionerna på presidentvalet, installationsceremonin, de första 100 dagarna och sen saker som har uppmärksammats, inreseförbudet, muren mot Mexiko, det uppsagda avtal om klimatet, indraget bistånd, Obamacare och sådana saker.
Den verkar ju vara väldigt tematisk när man kollar på innehållsförteckningen, precis som du säger nu.
Ja, precis. Det är det. Jag fokuserar på det och sen se hur... Sen har jag då hittat, eller granskat egentligen, flera hundra nyhetsinslag och artiklar i svenska medier. Stora svenska medier som Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, eller väl i första hand Göteborgsposten också en hel del.
Men om du skulle ge några exempel på bristerna då i den svenska mediebevakningen. Just det här med brister i svensk media, det är ett av mina stora intressen också. Så att, kan du ge några exempel på det?
Ja, alltså det är särklass längsta kapitlet i boken. Det handlar om alla förklenande omdömen om presidenten som förekommer väldigt mycket i all rapportering. Han kallas ju omväxlande för sinnessjuk, otillräcklig, pajas, fara för världen. Hans utseende hånas, hans frisyr och storleken på hans händer, hans språkbruk. Han anklagas för att vara rasist och han jämförs med Hitler, Stalin och Mussolini. Det är rent häpnadsväckande. Många exempel på det.
I svensk media alltså?
Ja, i svensk media, precis. Men alltså, en av de viktigaste slutsatserna jag har i den här boken, det är en brist på helhetssyn som jag tycker mig se då. Att händelser och citat ofta rycks ur sitt sammanhang. Man ser inte till hela bilden utan lyfter då fram detaljer som kan tolkas ofördelaktigt. Han gjorde ju bland annat den här framgångsrika utlandsturnén i maj 2017. Där han besökte ett antal länder och höll en serie visionära och inspirerande tal. Medan medierna istället valde att fokusera på att påven inte log till exempel när de träffades, eller att han skulle ha knuffat undan eller trängt sig fram förbi en annan statschef och sådana saker. Så det blir en påtaglig obalans. När man gör på det sättet.
Ja, alltså media fokuserade verkligen på det de menade var de liksom kantiga aspekterna av Trumps personlighet istället för att fokusera på, precis som du säger, helheten och politiken.
Ja, precis. Det här började ju från dag ett egentligen, eller egentligen långt från den dagen det blev officiellt att han kandiderade. Men framförallt i samband med installationen tycker jag att installationsceremonin tycker jag att det eskalerade. Hade ju någon och då bidrar ju Donald Trump delvis själv också till detta. Att det skaver så mycket mellan honom och medierna. Det handlade ju bland annat om publikstorleken på installationen och om det hade regnat eller inte. Men det blir liksom, ja. Det blir lite fåniga detaljer kan jag tycka. Men dagen efter så besökte han CIA. Som folk kanske minns.
Ja, precis.
Det var ett bejublat besök. Men medierna funderade istället på om det var så att han hade en inhyrd hyllningskör med sig. Eftersom folk jublade lite misstänkt mycket då, tyckte man. Men Det var intressant att se. Sen har vi ju hela den här diskussionen kring Sverigebilden. Vad hände i Sverige igår kväll? Där alla gick i taket fick man en känsla av. Och media, myndigheter, till och med regeringen gick ut gemensamt och var oerhört kränkta och skulle dementera och bemöta det som låg till grund för Donald Trumps uttalande. Det var ju en film eller tv-inslag han hade sett på Fox News. och påståenden i den skulle bemötas. UD tog ju till och med fram en egen hemsida med ja, en del alternativa fakta. Ofta handlar det om hårklyverier. Det var något litet årtal där de hade blandat ihop 2015 och 2016 med ja, antal mottagna flyktingar och sådär. Då tog man, lyfte man fram det som ett, ja, ett faktafel istället för att det var liksom en liten starb.
Men där har vi ett jättebra exempel på när media verkligen får Trump fel. Därför att helhetsgreppet, jag menar Trump är inte svensk, han bor i USA. Jag vet inte ens om han ens har varit i Sverige. Så jag menar, det är klart han inte kan alla detaljer. Men han fick ju helheten rätt. Och det är det som hela poängen tycker jag. Och jag menar, vi har ju, Carl Bildt twittrade ju what has he been smoking till exempel.
Så att, exakt. Ja.
Han fick helhetsbilden rätt som vi fick fel.
Precis. Det intressanta var ju att det ju faktiskt bröt ut kravaller i Rinkeby 2 dygn senare så att, efter att Trump hade uttalat sig. Så att, ja, det skönmålades ganska friskt och presidenten blev ju både ifrågasatt och avfärdad även här. Jag tycker tonläget är väldigt uppskruvat i medierna. Lyfter liksom sagt fram det som kan ses som ofördelaktiga uttalanden eller ageranden och sådant. Och bortse från det som ändå kan ses som framgångar. Jag tänker bland annat på utnämningar till högsta domstolen, den låga arbetslösheten, börsuppgång, skattereformen. Alltså, ja, det finns ju mycket man kan diskutera. Men hos oss så är det nästan bara de negativa händelserna som man lyfter fram. Och det tycker jag är tråkigt. Och det är någonting som är viktigt att belysa, det är det jag försöker göra i den här boken, att jag vill försöka ge en ny bild. Jag håller inte med om allting som Donald Trump gör eller säger. Men jag har ju sett den här obalansen och jag vill gärna att allmänheten ska bli medveten om den. För jag tror att det här skadar förtroendet för journalister. Och eftersom media ofta är de som sätter dagordningen för... Ja, den bild man får av världen och samhället, så är det allvarligt tycker jag.
Ja, nej men jag håller helt med om det. Jag menar, det är ju så bra att du har skrivit en sån här bok som ändå både kritiserar media och lyfter fram det som ändå är positivt med Trump. Därför att grejen är att du är inte den första svensk som har skrivit en bok om Trump. I oktober förra året så skrev Erika Bjerström, som då var SVTs USA-korrespondent i USA då. Det var Karin Henriksson från SvD som hade skrivit en bok som hette Trump, miljonärerna och makten eller något liknande. Och hon blev intervjuad av Erika Bjerström och då fick hon fråga vad hon då som nu var kunnig om ämnet eftersom hon hade skrivit en bok om Trump då, vad hon tyckte om Trump som president. Och då sa hon att Trump är ovärdig presidentämbetet, sa hon sådär lite bitskt då i intervjun med Erika Bjerström. Så jag menar, svensk media är verkligen, det är precis som du säger, det är den här totalt ensidiga vänsterliberala bilden där Trump nästan är... Ja, som du sa, jag menar, de säger ju inte öppet, inte de flesta i alla fall, men alltså, de avskyr honom lika mycket som de, i teorin i alla fall, nästan avskyr Hitler. Alltså, han är äcklig, han är bara hemsk i dessa människors
ögon. Ja, precis.
Så att, så där följer din bok en väldigt viktig roll, tycker jag då. Och nu har vi redan, hade du något att tillägga där?
Ja, men jag tar upp hennes bok också och en del andra böcker som har skrivits. Hillary Clintons skildring av, den hette väl What Happened, tror jag. Som hon kom ut med också. Timothy Snyders bok, historieprofessor, är ju han om tyranni. Som fick väldigt uppmärksamhet i svenska medier. Han drar ju ofta det här Hitlerkortet och skrev ju sin bok som en slags skrift när Donald Trump valdes, så han har fått frikostigt med utrymme i diverse tv-program och tv-soffor och Skavlan bland annat.
Just det, okej.
Ja,
Så att de här Trump-kritiska böckerna på engelska, för det här är ju i grunden amerikanska böcker, de har alltså blivit översatta till svenska, kan man säga så.
Ja, precis. Ja. Den senaste kom ju, vad hette den? Jo, men Fire and Fury kom ju också på svenska nyligen.
Mm.
Den som skrevs av en, kommer jag inte ihåg hans namn här, men en amerikansk journalist också, som hade suttit i Vita huset.
Michael Wolff.
I korridoren. Ja. Michael Wolff, tack. Mm. Och mycket skvaller betonat, men uppmärksammat i Sverige.
Mm. Jag kan säga att jag har läst och recenserat den boken och gjorde en podd om den, podd 518, för er som är intresserade.
Okej.
Ja. Mm. Nej, men du har helt rätt, alltså det är en obalans här, och här behövs det människor som är motröster lite grann. Men min fråga är då, varför är det viktigt att vara en motröst? Varför behöver de här, ja, om vi säger nu vänsterliberala anti-Trump-skribenterna, varför behöver man säga emot dem? Varför är det så viktigt?
Nej, men det är just det här att journalister är en viktig maktfaktor, och därför så, och som ofta, de har en plattform, de når ut, de kan sätta dagordning för samhällsdebatten och vilka nyheter som lyfts fram. Men när det blir för ensidigt, som det har blivit här, då är det, ja, det är ett allvarligt problem, helt enkelt. Och därför så behövs det motbilder och bilder som kan visa en annan sida, och göra just allmänheten medveten om den här bilden. Det finns ett kapitel i boken, ja, man kan inte säga att det är hela orsaken, men den handlar om journalisternas partisympatier. Det finns ju undersökningar av bland annat medieprofessorn Kent Asp som visar att det finns en vänstervridning i den svenska journalistkåren.
Mm.
Och man kan ju misstänka att en del av rapporteringen har sin förklaring där, utan att jag kan säga att det ligger till på det sättet, men ja.
Det ligger nog mycket i det. Och sen är det ju en vinkling åt andra hållet också. Ditt sista kapitel heter Helgonförklaringen av Barack Obama.
Ja.
Och där har vi ju, om de är extremt kritiska till Trump, så var ju samma journalister extremt välvilligt inställda till Barack Obama. Har du något att säga om det?
Nej, men så, det är ju så att medierna lyfter, alltså betonar, beskriver Barack Obama mer eller mindre som ett helgon. Han beskrivs som intelligent och klok och i alla sammanhang som ett föredöme, till skillnad från Donald Trump Men det har ju också att göra, alltså, det är så typiskt, jag har ett kapitel som heter Drömmen om riksrätt, och det kom ju också nästan på dag ett artiklar som handlade om hur man så fort som möjligt kan avsätta Donald Trump och ställa honom inför riksrätt. Då var Aftonbladet en av de som hårdast har drivit den frågan. De hade sin första artikel redan den 27 januari 2017. Som handlade om, som beskrev olika möjligheter då i författningen där. Och så kan Trump avsättas, skrev de, hade de sen som rubrik den 31 januari. Och där de konstaterar att ja, men det är fullt möjligt att bli av med Trump före 2020, men att det inte blir lätt. Och så vidare. Men helt, ja, på allvar så diskuterar man de möjligheterna att avsätta en demokratiskt vald politiker.
Mm. Ja, du säger oerhört mycket om deras extremt trångsynta inställning. Mm. Det för mig över till en fråga. Alltså, om vi tar journalister som, jag personligen är ju väldigt nördigt intresserad av USA, och jag tror att du också är det, i alla fall för Donald Trump.
Ja.
Och jag menar, är man en nörd och så här riktigt fascinerad av ett ämne, då spelar det till slut ingen roll vilken politisk ingångspunkt någon annan har, utan du tycker alltid att det är intressant att prata med en kunnig person, även om ni inte delar exakt samma preferenser. Men jag tycker den nyfikenheten, den saknas hos journalisterna, utan de vill bara ha de här som tycker likadant, och det här med att bryta idéer med andra, jag menar, som dig och mig som ändå kan det här ämnet förmodligen lika bra som dem, kanske bättre. Det intresset verkar inte finnas riktigt, och det tycker jag är intressant, och jag tycker att även det säger ganska mycket.
Ja, och det bara fortsätter och fortsätter i den här symbiosen som jag också har sett mellan som jag sa, media, myndigheter och ända upp på regeringsnivå. Den har ju fortsatt nu efter toppmötet med Kim Jong-un, vill jag påstå. Där satt utrikesministern i Aktuellt tillsammans med någon, med en studioreport, studioankaret och en journalist som analyserade och snittrade lite menande och beklagade sig i allmänhet över att det här och ville liksom förminska betydelsen av toppmötet och så. Så att det jag ser inget slut på detta egentligen, men någonstans var jag ju tvungen att sätta punkt. Annars hade boken aldrig kommit ut.
Nej, precis. Nej, men du får skriva till när Trumps presidentperiod är över, nästan. Men just det du sa, det här med kopplingen lite grann mellan politiker och författare. Men vi har ju Martin Jelin som är en vänsterliberal journalist, bor i New York och skriver om USA för DN. Och nästan alla hans analyser är ju väldigt vänsterliberala. Och jag har läst alla hans böcker och recenserat dem. Jag träffar Martin också, han är en schysst kille och sådär. Men han gör väldigt vänsterliberala analyser. Men efter att Obama hade vunnit 2008 då skrev han ju sin stora bok, Det amerikanska löftet, om Obama-kampanjen. Och svenska politiker var så fascinerade att de bad Martin Jelin hjälpa sossarna att dra igång en lika häftig kampanj 2010 som Obama hade gjort. Så att det finns ju på något sätt, inte bara bland journalister utan även bland svenska politiker, en oerhörd fascination för just demokraterna. Verkar det som.
Ja, det håller jag helt med om. Så är det.
Ja, nej, men jag tänkte, om vi ska avrunda lite grann, alltså min favoritpresident, det är ju George W. Bush, Donald Trumps republikanske företrädare. Och jag minns, jag vet inte hur mycket du har studerat amerikanska presidenters historia, men jag minns ju bevakningen av Bush väldigt, i detalj egentligen. Och den var ju i princip likadan. Och i mitt tycke var det nästan värre, därför att idag med Donald Trump, det som skiljer Bush från Trump, det är att de blir lika behandlade illa behandlade i svensk media. Men Trump har på sätt och vis en supporterskara här i Sverige. Sådana som du, jag och ganska många andra som kan använda internet för att se igenom svensk media. Bush hade inte det på samma sätt, så han stod helt oförsvarad i princip här i Sverige. Men det var ändå samma liksom antirepublikanska tryck. Och jag minns att Cecilia Uddén från Sveriges Radio, som då var USA-korre, hon uttalade sig väldigt tydligt för Kerry, John Kerry då, i presidentvalet 2004, som var Bush motståndare då, demokraten. Och för det här blev hon, jag tror hon blev fälld av granskningsnämnden. Och så fick hon sluta jobba, men hon tyckte, som USA-korre då, men hon tyckte att det var, varför det? Det är väl helt okontroversiellt att som svensk journalist och svensk ta parti för Kerry framför Bush, menade hon. Så för hon var en helt självklarhet, alltså det var en sån stark del av hennes identitet som svensk att avsky Bush, att hon tyckte att det borde väl vara okej i Sverige. Och det säger ju också ganska mycket om den här, jag vet inte, indoktrineringen lite grann.
Ja, precis. Det är exakt som du säger. Det ska bli väldigt intressant att läsa den boken. Den faller ju väldigt väl in i ämnet för min bok här. Så att, ja, det är intressant. Apropå fällningar, alltså, jag tycker ju här att Sveriges Television tyvärr utmärker sig väldigt mycket i den här obalanserade bevakningen. I kraft av sin storlek delvis, men inte enbart. Det handlar ju också om personer som man släpper fram som korrespondenter och reportrar och annat. Vilka experter man bjuder in och sådana saker. Vi hade ju en fällning här, Peter Rabet, minns du säkert nu. han var ju utsänd under installationen i Washington och genomförde en rad intervjuer, bland annat med anhängare då, väljare som hade röstat på Trump, som han kraftigt ifrågasatte och undrade hur de hade mage att rösta på Trump och om de hade sjukförsäkring, om det inte var bra, om de kände några invandrade eller såna, massa sådana insinuanta och...
Och sen blandade han ihop namnen. Han sa Obama. This is Obama's policy.
Ja, han sa ju Obama konsekvent. Och det blev ju jättekonstigt.
Men alltså menade Trump då, men alltså fel.
Ja, nej, så det var ju oerhört förvirrat. Men det inslaget blev ju också fällt senare i granskningsnämnden. Men sen har ju även SVT sin fasta USA-korrespondent Carina Bergfeldt. Som jag har tyckt mycket om när hon var kvällstidningsjournalist. Jag har ju också en bakgrund på Aftonbladet, precis som hon, en gång i tiden. Men hon är mindre bra i Washington, måste jag säga. Hon är väldigt tydligt negativ till Donald Trump. Och har svårt att dölja sin motvilja och... Med sitt minspel och andra både i det hon säger. Det är mycket man kan ifrågasätta där, tycker jag. Jag tycker det är märkligt också att man som korrespondent, och det är inte bara i hennes fall utan det gäller ju alla korrespondenter egentligen som SVT har, att man sitter på dubbla stolar, man gör både rena nyhetsinslag och i nästa andetag så gör man en kommentar eller en analys av sitt eget nyhetsinslag. Det tycker jag är oerhört fascinerande. Sen vet jag inte, Morgonstudion ska jag väl nämna också här i SVT. De införde ju höstat någonting som de kallade för Trump-tisdagar. Det var när det blåste som allra värst kanske i svensk media. Där Carina Bergfeldt varje tisdag morgon framträdde med sina senaste personliga kommentarer kring den senaste veckan med Donald Trump i Vita huset. Ja, det var ofta påfallande enskilda. Jag vet inte om man har lagt ner det inslaget. Jag har lite dålig koll.
Nej, men jag minns det. Men alltså de här sakerna säger ganska mycket, för jag menar, vi var inne på att både Cecilia Udén och Peter Rawet blev fällda av granskningsnämnden. Men grejen är att precis. Det verkar ju inte hjälpa, utan det verkar ju inte förändra någonting, utan de kanske petas bort, sen kommer det någon annan som är likadan.
precis. Fokus fortsätter att ligga på att framställa Donald Trump i så negativ dagar som möjligt. Och det är lätt att misströsta. I synnerhet när det gäller public service tyvärr, va? Det är tråkigt kan jag tycka. Sen skulle jag vilja lyfta fram en annan maktfaktor inom medierna som man kanske inte tänker på, nämligen nyhetsbyrån TT. Jag har ju sett i min kartläggning här att många artiklar kommer från nyhetsbyrån TT och publiceras i alla stora medier. Men lite, alltså det är inte alltid man tänker på det när man ser byline längst ner. Men det här innebär ju att nyhetsbyrån TT blir ett av de allra tyngsta svenska medierna och journalisthusen.
Men menar du att det vinklas även från nyhetsbyråernas sida, alltså från TT:s sida?
Ja, precis. Okay. Ja, och de publiceras ju oreflekterat. Det är, alltså, i de artiklarna varierar graden av neutralitet högst betänkligt. En del artiklar kan vara hårt vinklade och krylla av personliga åsikter från journalisten. Och där rör man liksom ihop. Då är det nyhetsartiklar som... där man har bakat in sina egna synpunkter. Det finns, jag har ett exempel från den 22 maj förra året under Trumps utlandsturné när han stannade till i Israel. Och när TT skrev om detta så kallade de honom för oförutsägbar redan i ingressen. Det var inget citat utan det var en formulering, ett ordval av journalisten. Och han hade ju uttalat sig om att flytta den amerikanska ambassaden då till Jerusalem. Och det uttalandet beskrevs då som en belastning för honom. Också av reporten. supporten. Så att det är, ja, TT är helt klart en viktig maktfaktor.
Det är intressant att du lyfter fram det, därför att man tänker ju ofta spara på journalisterna, men att även nyhetsbyråerna har sitt finger med i leken när det gäller det här. Väldigt intressant. Ett av mina, vi ska börja avrunda, men ett av mina favoritexempel, det är ju nästan Erika Bjerström efter terrorattacken i Bryssel 2016. Det var ju en oerhörd tragedi då. Och då skrev hon på, jag tror att det var på Facebook, hon skrev något i stil med att det här kommer att gynna Donald Trumps kampanj. Och sen så var det nästan som att hon ojade sig mer över det än terroristattacken som just hade skett. Minns du det?
Ja, jag minns detta, ja. Absolut. Så att, ja, det är flagrant. Det är det.
Visst är det så. Ja, nej, men en mycket intressant bok. Vad tyckte du, om vi ska avsluta? Vad var roligast med boken, om vi ska försöka avsluta med något positivt? Vad var roligast med att skriva den?
Men det är ju så här att är man lite intresserad av journalistik och mediedramaturgi som jag är då, då är det ju som julafton att få hitta alla de här exemplen. Men samtidigt som det det kunde kännas nedslående också att få vatten på min kvarn, så att säga.
Blev du frustrerad under skrivprocessen, alltså när du upptäckte de här bristerna? Vart du arg?
Ja, jag blev arg. Jag blir irriterad, får en klump i magen. Det finns så många aspekter. Jag måste bara få nämna den här vetenskapsmarschen, March for Science, som gick över hela världen i april, 22 april. Känner du till den? March for Science.
Ja. Men jag har glömt detaljerna, men jag minns den.
Ja, precis. Ja, men det var ju då svenska högskolor och universitet och organisationer, myndigheter hoppade på det här helt oreflekterat och okritiskt. Men i själva verket visade det sig att detta var en politisk manifestation som kom till på initiativ av Trump-motståndare i USA. Så att det var en direkt reaktion på Donald Trumps valseger. Men i Sverige framställdes det som en opolitisk manifestation till stöd för forskningens villkor och så vidare. Jag satt själv med på ett seminarium där företrädare för de svenska organisatörerna, vetenskap och allmänhet, skröt öppet om att syftet var att protestera mot Donald Trump. Så att det var också en sån här sak som skadade i rapporteringen när rektorerna på Chalmers och Göteborgs universitet bland annat gick ut och uttryckte sitt stöd då för denna opolitiska manifestation.
Och då är den stora intressanta frågan, uttryckte de sitt stöd för den här manifestationen på grund av att de var verkligen, vi förstår vetenskap och vi vet att Trump är dum, eller gjorde de det på grund av det sociala trycket? Min gissning är det senare.
Det kan ligga någonting i det, ja.
Vi ska avrunda. Men eftersom du nu är journalist i grunden, det är ju inte jag, så jag menar, har du fått någon respons från några kollegor eller tidigare kollegor eller något sånt där? Alltså kanske även kollegor som inte tycker som du?
Ja, det har jag fått. Jag skrev ju ett par debattartiklar, bland annat på SVTs opinionssajt. Heder åt SVT som ville publicera den. Det visar att de har lite högt i tak i alla fall där, ibland. Och kan liksom... vad ska jag säga? Jag har märkt på reaktionerna att jag ofta får klä skott för Donald Trumps hela politik och framtoning. Jag sa i början av vårt samtal här att jag skriver ju inte under på allt som han gör och säger. Men av någon anledning så tolkas den här boken som ett försvar. Istället för att jag ser det som en debattbok som diskuterar medias roll mer än Donald Trump.
Exakt. Det viktiga för att avsluta, det tycker jag, det är inte att du försöker förmodligen inte, och jag försöker inte i min bok om George W. Bush övertyga folk att tycka som jag. Däremot vill jag att folk som kritiserar Bush eller Trump ska förstå vad Bush eller Trump faktiskt tror och tycker. Sen så kan man säga att jag tycker inte så, men jag förstår i alla fall hur du tänker. Och det är ju det som är syftet med min skrift, och jag antar med din också, att åtminstone få läsarna att förstå vad den här politiken faktiskt tror och tänker.
Exakt.
Just det. Ja, nej, men då vill jag säga tack till dig, Mikael Nystås. Det här var jätteintressant, och jag hoppas verkligen att din bok Trumpgate säljer. Så ni som lyssnar nu, kolla upp den på Adlibris och på Google, så hittar ni säkert länkar där man kan köpa den. Och ja, tack så mycket, Mikael.
Tack, det var roligt att få vara med. Tack så mycket.
Det var avsnitt 582 av amerikanska nyhetsanalyser. En ideellt driven podcast i syfte att ge svensk publik det konservativa perspektiv som svensk media undanhåller. Ni som vill får gärna stödja genom att swisha en slant till 070 30 28 95 0. Eller genom att via usapool.blogspot.com stödja via PayPal, Patreon eller bankkonto. Ett stort tack till alla er som stöder. Och därmed sätter vi punkt, men vi hörs i vanlig ordning snart igen. Ha det gott tills nästa gång. Thank you.